Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det var en som klagade på att jinglan, eller de här teknomusiken som bryter av liksom. Ja, det är ett jingel, det var för högt. Han går inte i öronen när jävla jingeln gick på. Så att jag har fått kritik för ljudet, sånt gör ju ont när man försöker leverera en bra produkt.
Ja, vad fan. Man måste ju vakna till lite.
Ja, hej och välkomna till GP's fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det är jag, Robert Laul och Filip Troler. Själv jobbar jag min sista dag idag innan semestern. Får du något ledigt, Filip?
Ja, inte lika mycket ledigt som en glidare som dig, Laul.
Åh, jävlar! Vilket påhopp direkt.
Ja, vad skulle du ha? Var det 8, 10 eller 12 veckor semester?
Nej, du galen. 3 veckor. Sen ska jag jobba 41 dagar i rad med EM, dam-EM, ifall de går till final.
Ja, nej, jag ska inte kasta skit på dig. Jag kommer också få lite ledigt, men det är lite ovisst där. Det väntar ju tillökning i familjen, så vi får se när det blir, och då blir det lite ledigt i anslutning till det. Och sen hela juli också, så... Det blir lite paus för mig också.
Det låter bra. Nu är du här, redo att sätta igång det sista avsnittet, som sagt, för den här våren då. Och det poddavsnittet går ju i sammanfattningens tecken. Vi ska gå igenom lagen och deras vårsäsonger. Givetvis ta ut Svennisskalan på de bästa spelarna i respektive lag den här våren. Men först, har du någon spaning för våra kära lyssnare?
Ja, men det har jag väl. I alla fall som kan intressera ÖIS-supportrarna.
Låt höra.
Herman Sjögrell, Sirius-spelare som spelade i ÖIS så sent som förra sommaren och såldes till Uppsala-klubben där. Han var på besök på Gamla Ullevis läktare nu i helgen när ÖIS lirade. Satt i sällskap med Kevin Ackerman och någon till. Behöver naturligtvis inte betyda någonting alls, mer än att Herman är hemma i Göteborg när han har semester och går och tittar på ÖIS, som jag vet han håller nära sitt hjärta. Men det blir ju ändå lite spännande. Han har inte spelat jättemycket i Sirius och ÖIS behöver förstärka truppen i sommar, så naturligtvis så blir man ju ändå lite nyfiken. Kan det vara något på gång?
Ja, du ser en potentiell comeback där för Sjögrell eventuellt i ÖIS då. Sirius lirade ju i Göteborg mot Häcken i samma veva väl?
Ja, precis. Det var väl dagen före där också, så det är ju kanske att han tog det i anslutning till det liksom och stanna kvar i Göteborg eller någonting. Men visst, ÖIS behöver kanske inte framförallt förstärka sin offensiv. Den är ju rätt så gedigen, men som jag skrev här i de här vårdomarna som vi har haft på sajt här i dagarna, att ÖIS saknar lite det här jävlar anamma och spelare som inte ser så jävla rädda ut och så tagna av stundens allvar som jag tycker många av spelarna ser ut att vara ÖIS. Sjögrell har den där, han är irrationell, han kör, jag kommer aldrig liksom glömma hans det jag tror var hans debut i ÖIS A-lag i derbyt mot Gais. Det var en match som var helt i stiltje, och så kom han in och han bara körde liksom. Och jag tror den kvaliteten och den liksom den tryggheten han har i sig själv, det tror jag hade kunnat göra jäkligt gott för ÖIS faktiskt.
Vi ska gå in mer på ÖIS senare i det här avsnittet, och precis som du är inne på, de behöver väl all hjälp de kan få. Innan vi tar oss an våra fokuslag så har jag en spaning också, och då ska jag börja med att fråga dig, Filip, hur ofta har vi tagit upp domarmisstag eller omdiskuterade domarsituationer i den här podden?
Jag tror fan inte det har hänt en enda gång, eller?
Helt rätt. Det här är vårt 29:e avsnitt och vi har tagit upp 0 tveksamma domslut. Och det tycker jag är bra. Jag tycker det är normalt att det är ganska ointressant att diskutera enskilda domslut. Det enda man kan säga generellt är ju att storklubbar är extra gynnade jämfört med mindre klubbar. Det är allmänt vedertaget att de får mer med sig om man är en stor och mäktig klubb med mycket supportrar. Med det sagt är det ju inte alltid helt ointressant att diskutera enskilda domslut. Det finns undantag och ett sådant undantag såg vi ju i Svenska Cupen-finalen mellan FC Rosengård och BK Häcken. För den matchen slutar ju 2-1 till FC Rosengård och avgörs ju på ett mål i 109:e minuten. Så signalerar assisterande domaren där att bollen är över mållinjen. Det är alltså i förlängningen 109:e minuten. Det är 10 minuter kvar att spela. Då tar de domarteamet det här exceptionellt kontroversiella beslutet att döma mål. Det är ju på tv-bilderna efteråt helt omöjligt att se om bollen är över linjen. Det blir ju naturligtvis väldigt, väldigt omdiskuterat. Direkt efteråt, efter att ha fått mycket och kanske lite väl hård kritik från vissa häckenledare, så vägrar ju domarteamet då att svara på frågor. Men de har uttalat sig i efterhand och jag tycker att Sara Persson då, som är huvuddomare och den som uttalat sig, jag tycker det är lite konstigt hur hon väljer att förhålla sig till det här. För att hon säger att hon i det här läget måste lita på sin assisterande. Och när assisterande signalerar för mål, ja då får hon helt enkelt blåsa mål. Men jag menar, hon ser ju situationen, hon förstår att det är tveksamt, hon vet att de är 109:e minuten, det är en cupfinal, det blir de som avgör det. Där tycker jag inte att man kan säga i efterhand att man skulle ha dömt mål. Jag tycker att de skulle varit självkritiska, jag tycker att de skulle sagt att okej, det blev fel, så här ska vi inte göra igen, för att annars får man ju ingen utveckling på det. Annars får man ju nästan hålla med Robert Vilahamn när han stenhårt säger att den här domaren ska inte döma mer i allsvenskan. Det är ju givetvis över gränsen på ett sätt. Men om domarna i efterhand då inte kan säga att okej, här blev det fel, så här ska vi inte göra. Det är inte meningen liksom att domare ska kliva in och avgöra och ta ett sånt här beslut nu när vi saknar goal line technology och allting sånt där. Då får man helt enkelt släppa och låta liksom fotbollen avgöras av spelarna. Så att även om Robert Vilahamns kritik är över gränsen när han säger de ska inte döma mer, så blir ju den kritiken nästan relevant när de i efterhand inte kan gå med på att okej, här blev det fel.
Ja, jag håller med. Det är bara stämma in i det. Sen tycker jag hennes resonemang att hon måste kunna lita på sin assisterande domare, det måste ju en huvuddomare kunna göra. Men jag håller med dig, alltså när man har sett situationen så det går ju liksom inte att säga, man brukar ju ha det som riktlinje, man måste ju vara 100% säker på att bollen är över linjen om du ska döma mål. Och jag tycker inte det går, alltså det går inte att säga att man är 100% säker på att bollen är över. Och då borde de ha backat. Sen tycker jag generellt att också, jag håller med dig, alltså det är mycket tugg om det här med domslut fram och tillbaka och så. Ibland är det intressant att höra domarnas syn på det. Ibland tycker jag också att det blir lite överdrivet det där att domaren ska kommentera varenda situation. Men här gör de ju som du säger, de gör ett uttalande och där alla egentligen ser att men det här, det var ju inte mål ju. Och så säger de, det blir liksom, jag håller med dig, de borde ha skött det här mycket snyggare.
Ja. Nej, men det ramlar ju ner liksom i knäckfrågan. Ska man chansa som domare i 109:e minuten i en cupfinal i förlängning med ett beslut som avgör allting? Det är ju det liksom. För att bevisligen i efterhand så ser man att de chansar ju här. De kan ju omöjligt vara säkra på det. Och då är ju den stora frågan, ska ni chansa i det här läget? Det är rimligt att man i en cupfinal i 109:e minuten chansar. Det får ju de chansen då ett par dagar senare när Sportbladet intervjuar dem och svarar på. Och då står de ju fast vid att då säger ju Sara Persson där att hon ska lita på assisterande. Och jag håller med dig där Filip, att ja, i normalfallet så är det klart att det måste bygga på tillit och de ska lita på varandra. Men här finns ju då ett större perspektiv i det hela. Ska man chansa i 109:e minuten? Jag tycker att det är fel att göra det och jag tycker att de borde tillstått att det var fel att göra det så att vi inte får en liknande situation igen. Det är ju det allting handlar om.
Ja, så är det. Sen, alltså det blir ju också alla beslut är ju någonstans, alltså det är ju någonstans en chansning eller en bedömning alltid, och sen är det klart att allting ställs på sin spets i en cupfinal, i en förlängning. Så jag förstår att man, ja men det blir ju mycket mer, det blir mycket mer av det. Men sen tycker jag egentligen inte att man ska inte tänka så mycket som domare på vad är det här för situation, för då tror jag också att det bara blir snurrigt liksom, man tänker, oh jäklar, nu är det här en toppmatch, eller ja, nu är det en viktig sekvens här liksom, man måste köra på sin bedömning hela tiden.
Efterspelet, det var ju många olika delar i det här efterspelet. Jag var ju där i Malmö, som sagt, Malmö IP, och Sara Persson i den här tidningsintervjun uttalade sig att hon fick eskorteras av vakter då ut till sin bil, och det är klart, det får man ju hålla med om, att det är för jävligt liksom att domare ska behöva eskorteras av vakter, men ögonblicksbilden därifrån var ju att det var ju helt folktomt utanför arenan när de går ut där med vakterna, och parkeringen låg helt öde, och den enda som var där, det var jag och typ Sportbladets Anna Rudén.
Fan, var ni så galna, var det där högla och liksom skulle fånga henne?
Ja, nej, men Sportbladets Anna Rudén gick ett par meter bakom, och jag gick ju fram då, för vi hade inte fått några kommentarer, och jag menar, jag var ju synlig medieakkreditering och skulle ställa en fråga om det här. Jag menar, det här var ju de mest, liksom, mest relevanta människorna, ja, i hela jävla Malmö att ställa en fråga till just den här kvällen, så att givetvis försökte jag ju göra det då. Men då fick jag ju de här två, som man skrev, ammoniakstinna vakterna i ansiktet som vrålade åt mig att jag skulle backa. Så att det hade jag inte mycket för, att jag försökte ställa frågor där. Nej, men där tycker jag också, ska man vara domare på den här nivån och man tar ett så kontroversiellt beslut, är det någon gång man då ändå faktiskt, okej, nu får jag faktiskt svara på frågor. Då är det ju faktiskt då. Jag håller med dig, jag tycker inte att man i tid och otid behöver liksom ha kommentarer från domarna, men just i det här läget, då får man ju faktiskt inse att okej, här är det läge att svara. Det här kommer hör ditt jobbet att svara på frågor och förklara och så vidare. Och kan man inte göra det, då är ju mitt intryck snarare att man har något att dölja, och att man någonstans liksom inser att man har gjort fel, men man vill inte stå upp för det.
Ja, håller med. Det är liksom, det är lite man smiter ut bakvägen liksom, och man har nästan, du har nästan alltid att vinna alltså på att bara förklara, för då är min uppfattning att då får folk ofta förstå, om du inte är liksom helt uppåt väggarna som nu när de går ut här i efterhand. Men hade de bara gjort att, ja men vi bedömde det gick snabbt eller var svårt, alltså så här, du får ändå någon form av förståelse då som åskådare eller supporter. Så ja, och jag håller med, när det är den här typen av beslut, då måste man ändå kunna vara där, och man måste bara kunna säga alltså två meningar om sitt. Det tycker jag också hör till jobbet liksom. Men,
ja, för allting handlar ju om att det ska bli bättre i framtiden. Det är ju liksom inte, vi ska inte knyta, det handlar ju inte om att knyta fast människor vid någon skampål eller något sånt. Nej. Det är inte det som är grejen, utan det är ju för att hur ska den här typen av situationer hanteras i framtiden. Och jag menar, så länge vi inte har goal line technology, och är
vilket är sjukt tycker jag, ja, att vi inte har det i alla fall.
Ja, alltså den arenan har spelat på, byggd 1896 tror jag. Så att den håller en del brister i övrigt också, den här som Rosengård spelar på. Men där finns ju inte någon kamera överhuvudtaget, så att det inte finns någon go-line technology på Malmö IP, det är ett jävla konstigt. Men ja, nej, men det handlar ju om att för framtiden komma till något bra då liksom, att här ska man inte ta den typen av beslut när man inte är säker, man får inte chans i 109 minuten av en förlängning.
Nej, men vad jag menar där är klart att det är inte konstigt att det inte finns där, men jag tycker det är konstigt att vi inte har det i svensk fotboll. Var och det där, det är en annan diskussion tycker jag, men just det här, är det mål eller inte mål, den grejen borde vi ju bara ha här, inget snack om det.
Helt enig. Vi lämnar domardiskussionen med det och glider över till våra vårsammanfattningar. Och vad passar väl då bättre än att direkt ge sig på BK Häcken FF? Hur har deras vår varit? Ja, då kan vi börja med att säga att den här senaste veckan drar ju verkligen ner betyget. Dels tappar de då cupfinaltiteln som har varit en av deras målsättningar. Inte så mycket att säga om egentligen. Jag tycker att FC Rosengård är det bättre laget i den här matchen. Så att oaktat det här domslutet så tycker jag att FC Rosengård ändå vinner fotbollsmatchen rättvist. Men det ska inte avgöras på det sättet som sagt. Utöver det har de ju tappat poäng. För Häcken då först mot Piteå borta 1-1, och sen nu då mot Djurgården hemma, så två poäng, tunga poängförluster i Allsvenskan också. Nu är de 4 poäng efter FC Rosengård, och de har efter Rosengård kvar att möta i Malmö igen då. Och det räcker ju då alltså inte att de slår dem borta, vilket ju är långt ifrån säkert att de gör. Rosengård och ändå liksom en bonuspoäng i det här tvåkejsarslaget om titeln där då. Så att de har förlorat cuptiteln, ligger dåligt till för den allsvenska titeln, och vad gäller att ta sig ut i Champions League så vet vi att där har Häcken också ett besvärligare utgångsläge, eftersom de som fjolårs tvåa då inte har samma gräddfil i lottningen. Så att jag menar, det skulle kunna, det är på väg mot ett trippelfiasko här för Robert Vilahamn och hans Häcken. Är det för hårt, Filip, att ha som vår avslutningssammanfattning?
Trippelfiasko. Ja, lite för hårt tycker jag nog att det är ändå. Alltså det är fortfarande, vi snackar fortfarande, vad sa vi, 4 poäng är det ju. Men det är klart att deras
tendensen är oroväckande.
Ja, men alltså tendensen är oroväckande, och den här veckan som du säger, det hade de stängt den på ett bättre sätt, då hade det varit en helt annan situation. Vi ska ju också ha med oss att Linköping går väl också jäkligt bra i toppen. De leder väl till och med, tror jag.
Nej, tvåa nu.
Tvåa kanske, efter att Rosengård vann. Ja. Men det är ju också, det sätter ju det ytterligare på sin spets lite grann, i och med att då kommer kanske till och med Häcken få liksom fightas, du vet, för att komma topp två. Och då är det lätt att det blir lite press och det blir lite stress och sådär. Och så är det ett Europaspel som väntar. Så ja, nej, det går inte att komma undan att våren är faktiskt en besvikelse. Även om man ska ha reservationer att det är små marginaler och det fortfarande är tajt. Liten besvikelse är det för mig i alla fall. Mm.
En sak som man kan fundera på här och som blir ju aktualiseras att fundera på när resultaten blir sämre, det är ju det här oerhörda roterandet som Robert Vilahamn har ägnat sig åt. Det är ju bra att kunna rotera, spara spelare, ha liksom kraft på rätt ställe och allt det här, men det är ju liksom också en balansgång när du ändrar för mycket så att du liksom tappar strukturen i det. Och jag kan inte påminna mig om en tränare som har använt så här många olika startelver och hållit på så mycket liksom att flytta på personer hitan och ditan. Nu den här matchen liksom mot Djurgården här senast, då var ju Marika Bergman Lundin, var hon uppe och spelade 10 helt plötsligt, vilket hon inte har gjort tidigare, men i vetelinjen i alla fall. Det är väldigt, väldigt mycket positionsförändringar. Så backlinjerna ligger ju i någorlunda intakt i match efter match då. Den har få förändringar där. Nu var liksom Luna Givitz satt på bänken och Elma Jöntilan Elhage var inne i just den här matchen mot Djurgården då. Men ändå, där är det ganska samma spelare. Så, men framåt och in i mittfältet och positionerna framför där, jävla ändrande från hela tiden alltså.
Det tyder väl på att han famlar lite grann. Alltså han känner själv kanske att han inte har, även om det, vi har ju varit inne på det tidigare, att det handlar också om att hålla truppen redo och det kommer tuffare period i höst och då ska många vara inne i det och så vidare. Men lite måste jag ändå säga att jag tycker det är ett tecken på att han känner att han inte riktigt har hittat rätt med den offensiva uppställningen i alla fall. Och sen ska man väl ha med sig att är det någonstans där tränare oftare tillåter sig att testa och flytta och sådär, så är det ju offensivt. Vi kan ju se Fredrik Holmberg i Gais huvudtränare där. Han har ju också hållit på att rotera ganska friskt under den här våren och han har inte gjort det för att han har behövt göra det, utan han har gjort det för att han vill göra det och för att han tror på det. Men det är absolut, ja, i det här fallet så känner jag att Vilahamn, han har inte riktigt den, du vet, han har inte hittat den där, det här är min elva så, som jag vill ha i skarpt läge.
Nej, det är precis så skulle jag säga att det är. Alltså om du ändå någonstans vet exakt vad du vill ha, du vet vad som fungerar bäst, du har det som ram, du kan gå tillbaka till det för att du vet att det fungerar, men sen rotera för att vila spelare, hålla motivation uppe i truppen och så liksom, då är det bra liksom. Men här känns det planlöst, och när det då i kombination med svikande resultat och målsättningar som är på väg att gå åt helvete, ja, då blir det ju enkelt att peka på det helt enkelt.
Ja, absolut. Och sen tycker jag också, vi var ju inne på det inför säsongen liksom, att vi saknar ju lite den här nian efter Stina Blackstenius som har lämnat för Arsenal. Och jag tycker väl att alltså lite tycker jag ändå det syns också att de har inte den där riktiga killen, alltså den givna målskytten, den som, du vet, det skänker ju också en jäkla trygghet till laget. Alltså titta på Blåvitt liksom, som är emellanåt under all kritik i spelet och hackar, och så har de en sån som Marcus Berg som, ja, han har de spetskvaliteterna så att han kan avgöra matcher åt dem, och man trodde kanske inte att Häcken skulle behöva det i och med att de har en så gedigen trupp som de har, men jag tycker ändå att när det har sett ut som det har gjort så har de blivit lite avslöjade där, att fan, de saknar den där spetsen.
Ja, 100% rätt, och det får ju andra konsekvenser mot Rosengård till exempel. Då fick de ju sätta upp Elin Rubensson där igen som nia för att ha någon som kan löpa, men då tappar de Elin Rubensson på centralt mittfält, så då fick ju Kurmark, då spelade Marika Bergman Lundin ihop med Kurmark, och det är klart att jätteduktig Marika Bergman Lundin, men jämfört med Elin Rubensson så är hon ju inte på samma nivå, så då tappar man liksom sitt bästa inne mittfält som man kanske hade behövt just i den matchen, bara för att man har liksom inget riktigt alternativ där. Och mot Djurgården här nu, ja, då var Stine Larsen tillbaka som nia då, som spets där, men hon var ju helt slutkörd efter cupfinalmatchen, så att hon orkar ju knappt springa där framme liksom, så jävligt tung ut. Så att, nej, men det är precis som du säger, det är den där nia-positionen. Den har liksom ställt till det. Jag tror att den har fått mycket större konsekvenser än vad de kanske trodde. Ja. Som du också var inne på där. Liksom. De trodde att det här skulle lösa sig. Men här kan man faktiskt se att liksom i del efter del efter del så har avsaknaden av ett riktigt bra nummer 9-alternativ har gett dem stora problem helt enkelt.
Ja, det är bara alltså att en sån som Elin Rubensson, jag säger inte att hon har gjort det dåligt, det jag har sett av henne spela där uppe, men den kvaliteten hon sitter på när hon spelar på centralt mittfält, alltså, eller när hon är centralt i banan och mellan anfall och försvar, hon ska ju vara där i fri yta liksom, och hon är ju en motor, hon är ju den bästa spelaren enligt mig som vi har i just den rollen och med de kvaliteterna i svensk fotboll. Så för mig, nej, att hon är uppe och spelar nio och sådär, nej, de måste ut på marknaden i sommar.
Så är det, och det är talande att du säger att hon egentligen är den, liksom, den bästa, den spelare som har grundpotential och nå högt kvalitet, men på grund av hur man använt henne och att hon varit en del skadad, så är hon inte ens med då på Svennis-skalan här över den här säsongen. För där har jag tagit ut tre spelare, och då sträcker det sig alltså över hela säsongen och inte bara de senaste matcherna. Och där har vi bra på Filippa Kurmark som också varit borta ovanligt mycket för att vara henne. Hon brukar spela liksom 90 minuter match efter match efter match. Hon har haft lite liksom hjärnskakningar och sjukdomar och elände som har hållit henne borta, men hon har alltid varit stabil när hon varit med, och ett tag här i början av våren så vräkte hon ju dessutom in mål, gjorde till och med hattrick som sittande mittfältare i en match. Så att ger vi Filippa Kurmark. Mycket bra ger vi till Josefin Rybrink. Det är väl kanske inte det svåraste som finns att vara mittback i ett så starkt lag som BK Häcken. Men någon ska ju vara det, och Josefin Rybrink har gjort det otroligt bra. Hon har väl i princip spelat varenda varenda sekund i den här våren. Alltså hon spelar i alla fall i princip hela tiden, och hon sätter inte många fötter fel på en match. Hon har inte satt många fötter fel på en hel säsong. Man såg ju också när de möter FC Rosengård, när de möter bra motstånd, så var det Luna Givitt som hade mycket större problem än Josefin Rybrink, som hanterar liksom när nivån skruvas upp där. Så att Josefin Rybrink, mycket bra. Och sen mycket, mycket bra då. Ja, det är ju Johanna Rytting-Karnerud. Det är ju inget större snack om det. Hon var jättebra i cupfinalen, gjorde ju Häckens mål där, har liksom en enastående förmåga skulle jag vilja säga att leverera i match efter match, även om motståndet går ner, även om liksom utmaningen att möta något liksom lägre rankat lag här i damallsvenskan antagligen inte är så märkvärdig för Rytting-Karnerud längre. Hon siktar väl högre i sin karriär, så tycker jag oftast att hon levererar jävligt bra. Liksom. Hon sticker ju verkligen ut också. Man ser ju att det här är ju en klassspelare på väldigt många sätt.
Ja, det är bara att instämma återigen. Jag håller fan med på den här. Och Rybring tycker jag förtjänar verkligen ett extra plus i kanten. För hon kom in till den här säsongen där man hade en förhoppning om att hon skulle kunna bli den nya ledaren och den som styrde och ställde i backlinjen. Men man hade ändå lite frågetecken för hur bra hon skulle kunna vara i ett topplag, även om Kristianstad också har varit bra tidigare. Så hon har verkligen omfamnat den utmaningen, och hon är ju klart en av seriens bästa försvarare. Och sen Rytting, det är bara stående frågan, är hon klar för Barcelona?
Ja, vi får läsa, hon ska ju leverera i EM här också. Nu spekulerar jag lite i en krönika här idag att vi såg ju Micke Stare då, Blåvitt-tränare, där han dök upp på Sarpsborgs läktare tillsammans med chefscouten i IFK Göteborg, Stig Torbjörnsen. Vilka kollar de på i Sarpsborg kan man ju fråga sig. Ja, Anton Saletros spelar ju där. Jaha, vad är Anton Saletros med Johanna Rytting Kaneryd att göra? Jo, de är ju ett kärlekspar sen 4 år, så att de kanske vill bo lite närmare varann, så att det kanske var därför staden var i Sarpsborg, för att Saletros är på väg att flytta till Göteborg för att bo närmare kärleken. Men å andra sidan kanske Rytting Kaneryd flyttar till Barcelona här efter EM, och då blir Saletros själv i Göteborg istället.
Blåsa, jag tycker det är så mycket bättre. Anton, han varför kommer hit, och sen säger hon nej, nu ska jag dra till Barcelona, du drar till Katalonien, har det gött där, så lycka till här i blåsiga kalla Göteborg. Ja. Nej, men det var
en så kallad spekulation.
Ja, precis. Det får vi vara tydliga med. Nej, men det ska bli intressant att se vad hon presterar i EM i alla fall, för som du säger, här i Allsvenskan så tycker jag hon stundtals är på en egen nivå i matcherna. Och jag hoppas verkligen att hon får mycket förtroende i EM, och att man får se henne på den största scenen.
Då lämnar vi med det BK Häcken, och vad gäller våra övriga 5 fokuslag då, så tänkte jag att vi ska börja bakifrån. Vi har ju vårt good old guys i delad serieledning, men i division 1 som alla vet ligger de ju just nu då mitt emellan Oddevold och Ljungskile i ett västkust Eldorado.
Ja, jävlar i det. Det är en riktig toppstrid där, och det är västkusten som dominerar. Det kan bli riktigt rafflande framåt hösten om det gänget håller sig kvar där uppe. Trollhättan är väl också där bakom och skugga, och sen så är det lite Skåne som har sprängt sig in där också med Olympic och Ängelholms FF sådär. Men nej, guys har, de ska ju köra på här, ska vi säga. De kommer köra på i juni när Superettan Allsvenskan tar uppehåll, så kommer de att fortsätta. Men det är väl ändå läge för en summering på dem också, i och med att det är en tredjedel spelat av ettan. Rent som kollektivt så är det bara... Det går inte att säga något annat än att de har gjort det bra. De har en förlust och jag tror det är 7 vinster och 2 kryss. Och har tuffat på efter en lite så här... Ja, gnetig och trevande inledning, så har de ju verkligen lyft och fått snurr på det. Så de får vara nöjda hittills.
Mm. Du var ju inne på det där när vi pratade om Häcken, att tränaren då, Fredrik Holmberg, att han har lyckats med att rotera, men utan att liksom tappa strukturen.
Ja, och det, där får man plussa lite för Fidde i kanten också. Det var ju många spelare som jag förstod det liksom gick i bräschen för honom, och när Gais sökte ny tränare i vintras, att stanna Fidde. Jonas Lindberg var tydlig med det i alla fall. Stanna Fidde, då stannar jag liksom. De ville ha honom, och han har ju fått med sig gruppen, den här gruppen som till stor del är ju ett nytt lag, men där är några bärande kuggar, och han har fått med sig dem, och det har varit många spelare, vilket också kommer synas senare när jag ska ta ut Svenningsgården, jag kommer nämna att det har varit jävligt svårt, för det är många spelare som varit uppe och presterat och som har liksom, det har varit flera individer som har tagit stora kliv, och Fidde får ju ha beröm där, för man har ju hur många exempel som helst där lag har roterat bort sig i det här, att man ska hålla alla nöjda och man ska gå på den som är hetast för dagen, och är det återigen liksom att men det är ju kontinuiteten som är det viktiga. Men här har han ju hittat att han har ju också satt försvaret ganska så här, att det är de som kör, men även om han har skiftat där också, sen har han varit modig framförallt då framåt och försökt gå på bland 5-6 spelare som har varit och konkurrerat på de 3 platserna längst fram, så har han gått på den som har känts vassast för dagen och gått på de som har känts vassast för dagen, och sen ibland kan man ju säga det blev inte så lyckat där och där, men jag tycker ändå han har haft fin fingertoppskänsla där, och han har lyckats få igång de flesta. Julius Lindberg, där finns ju mer att ta av en sån kille. Victor Alexandersson också kommit tillbaka efter skada, det finns mycket mer att hämta hos honom också, men det är spelare som har haft mycket skadeproblem som kanske behöver lite tid och komma igång igen, men i övrigt så har han ju liksom Carbo, Morris, Gustav Lundgren. De flesta där har kommit igång på ett hyfsat mer eller mindre bra sätt, men alla på en bra bas liksom.
Skulle du säga att Gais har att av de här segrarna och poängen de har dragit in, att det är jävligt mycket liksom stolp in poäng, eller känner du liksom att de har förtjänat de här poängen och att de har ytterligare en nivå i sig med befintlig trupp?
3 första omgångarna skulle jag säga att det var väldigt mycket stolp in. De var rätt så bra i premiären. Sen så mot Trollhättan borta, ingen jättematch. Och 2 åker var de direkt dåliga hemma. Där kom de ändå ur det med full pott. Men sen tycker jag snarare faktiskt att de har haft lite stolp ut, för de har ju, som jag skrev en artikel här om veckan, att de har ju skapat otroligt mycket chanser. De har ju hur mycket expected goals som helst, långt mycket mer än vad närmaste lag har i ettan södra, och inget i ettan norra kan heller matcha den noteringen de har. Så det är snarare att det har varit lite marginaler emot och lite oskärpa i avgörande lägen och sådär. Så de kunde, även om de då bara har två kryss och en förlust, så kunde de med lite mer stolp in haft med sig ytterligare kanske ett par poäng. Men samtidigt så tycker jag att det finns mer i den här truppen att hämta. Det finns mer det de vill vara, ett vasst omställningslag. De har inte riktigt fått träff där alltid. Lagen har varit bra på att stänga ner dem, låtit dem föra matcherna. Sen har de gjort det på ett okej sätt. Men i det som ska vara deras spets i spelet, så tycker jag det finns mer att hämta. Men det tror jag kommer bli, det kommer bli bättre. Och som sagt, här är några spelare som har varit borta med skador, som är kvalitetsspelare på ettanivån verkligen. Så det borde bara bli bättre faktiskt.
Mm. Låter ju betryggande då för Gais-supporterna det där. Vi ska ha en Svennis-skala då för säsongen, vårsäsongen 2022 här i Gais som du har satt ihop. Då undrar jag ju, vem har varit bra?
Här tänker jag gå lite utanför boxen och faktiskt slänga upp följet Gais har. Supportrarna tycker jag, det är väldigt många spelare som hade kunnat vara på den här, men jag kunde inte bestämma mig för vem. Emin Gustanic kunde vara där, Jonas Lindberg kunde vara där, Filip Gustafsson kunde vara där, Viktor Kryger har gjort många bra insatser, Mergin Krasniqi, men det blir ingen av dem, utan jag tycker faktiskt supportrarna. Att trilla ner i ettan efter den säsongen som Gais hade, efter det kaos som varit, efter den stökiga vinter som var med tiggeribrev och liksom folk, hela kansliet försvann och det kändes som att herregud, det här kan ju bara rasa rakt ner i graven. Så tycker jag att de fansen, de förtjänar faktiskt beröm. De kan vara jävligt kritiska och ibland lite väl hårda mot sitt kära Gais, men den här våren så har de slutit upp bakom dem till 100% och de har verkligen mobiliserat flera fina, stora följen senast här i Falkenberg och haft tryck och som jag varit inne på, de har omfamnat den här situationen att vara i ettan i lingonserien med att göra något kul av det och liksom försökt njuta av det, att se det som något annat istället för ett evigt lidande i liksom en medioker superettan, så får man ha lite kul i ettan liksom.
Ja, det låter ju fantastiskt, det tycker jag. Men det är fint att du tänkte lite utanför boxen där. Ja. Då får vi se vem du har på mycket bra då.
Det är svårt där också, men det blir ändå han som jag kallade min tidiga favorit efter en försäsongsmatch i vintras. Axel Henriksson måste vi ha in på mycket bra. Han har gjort 5 mål som central mittfältare på 10 omgångar. Han har haft, tror jag, 3 ramträffar utöver det. Han kunde ha gjort ännu fler mål och han har varit, efter en bedrövlig start som han själv sa, eller katastrofstart sa han ju om sin egen insats de första matcherna, så har han ju verkligen hittat rätt och han är en av spelarna som Fredrik Holmberg aldrig har flyttat på. Han har varit given i laget hela tiden och med den dynamiken som Gais får med hans löpstyrka och hur han jobbar box till box, det är verkligen den här moderna fotbollsspelaren som alla lag behöver, alla behöver den mittfältaren, så har han gett Gais så otroligt mycket och sen också då visat sig vara en riktigt pålitlig målskytt, så det är riktigt fynd de gjorde i Axel och han kommer bara bli ännu bättre, jag är säker på.
Ja, det låter ju imponerande när man hör det här, måste jag säga, blir nästan sugen på att se honom i aktion. Och då undrar man ju ännu mer, vem har du på då på mycket, mycket bra, någon som ska trumfa detta?
Vem ska kunna toppa detta? Det blir lånet från Ipswich, Benny Morris, han som har haft en mycket kämpig karriär. Han var med i på ungdomslandslagsnivå var han med i Free Lions i England och spelade med många stora spelare, jag tror det är Phil Foden och den här generationen. Sen kom det tuffa skador, tuffa knäskador, var borta, kommer till Gais Göteborg. Jag hade inte några större förhoppningar på att det skulle vara något. Jag tänkte det väl mest för att de ska hålla igång samarbetet. Han kanske kommer tillföra någonting. Men tidigt så förstod man ju att man skulle ha fel. Han har en jävla acceleration. Han är irrationell, skapar chanser även när de liksom har, motståndarna har lyckats låsa ner guys, så har han varit den som har lyckats bryta mönstret. Han har blivit petad och har tagit det på ett bra sätt. Det var någon match, jag minns inte motståndet nu, men han sattes på bänken, kommer in, avgör den matchen för guys. Det var kanske två åker där, ja det var det nog. Men han har levererat poäng, han har levererat både mål och viktiga mål ska det sägas. Han har varit ett stort utropstecken och han förtjänar verkligen att vara mycket, mycket bra.
Bra, då lämnar vi Geist där som ju inte, egentligen inte är inne i något uppehåll, men som du var inne på där har ju spelat sina 10 matcher och då är det väl läge att göra en liten uppsamling.
Får bara flika in där. Ja. Såg du förresten att de lirade i gula strumpor mot Falkenberg? Det var ett jävla liv om det på sociala medier. Vad fan spelar vi i gula strumpor? Geist är väl aldrig gula? Vill du veta varför?
Det låter ju som att de har glömt sina strumpor och lånade Falkenbergs, för Falkenberg är väl gula ibland.
Ja, precis. Fredrik Holmberg, jag pratade med honom och sa först, de tvingade på oss det här, så har du någon material för allt? Jag kan få prata med. För det finns ju en lite rolig sidostory här bara att för, vad är det, snart 15 år sedan så åkte ju Geis upp och mötte Hammarby i Stockholm. Du jobbar ju i Stockholm då, du kan komma ihåg det här. Och det blev något fel med matchstödet där, så de fick ju lira i Bajens bortatröjor med Bajens namn på ryggen och så här. Det var ju en kul grej. Geis vann den matchen. Jag inte minns fel. Så man blir alltid nyfiken på okej, har det blivit något nytt sånt då igen? Och det hade det blivit. Det visade sig att det hade blivit en kommunikationsmiss. Så guys hade tagit med sig fel och fick därför spela i de här kycklinggula strumporna. Fredrik Holmberg var dock noga med att påpeka att vår materialförvaltare, han har semester, så häng inte honom.
Nej, kanske inte hänga honom, men det kanske berodde på att materialen har gått på semester mitt under pågående seriespel.
Ja, kan ha varit så.
Kan väl bara ändra guys, höll jag på att säga.
Ja, lite så. Men det var väl, det blev ju ingen förlust i alla fall, så ja, det var ett sidospår.
Utsiktens BK är ju ett av vårens sensationslag, eller ja, de ligger ju sexa i Superettan och ser ut att bli ett stabilt mittenlag utifrån den här våren. Det får de ändå vara nöjda med.
Det får de vara mycket, mycket nöjda med. Det är bara hatten av. Vi har ju berömt dem mycket i den här podden under våren och det med all rätta. Hade de varit lite bättre på att förvalta sina målchanser mot Skövde AIK i måndagens match här igår då, så hade de stått med ytterligare några poäng och varit riktigt, riktigt bra med i toppen. Men en sjätte plats är ju, ja, de var tippade sist, de är sexa. Vad ska man vara, kan man vara något annat än nöjd då?
Nej, jag tänker att Bosko, han går runt här med ganska rak rygg numera.
Ja, det får man verkligen säga att han gör. Han har ju fått ihop det här trots att det var lite liksom High Chaparralda med den här spanska satsningen som kom in lite som en överraskning, och Magnus Persson och Veles och där. De är ju inne i Utsikten och sköter scouting och sådär, och har ju också placerat ett gäng spelare i kiken som dock inte har satt några större avtryck. Dock mål från en av dem igår, ett tjusigt sådant. Jonathan Quintero Olsson drog till och räddade poäng. Men annars har det inte varit mycket av det där. Trots det, Bosko har fått ihop det här på ett mycket bra sätt. Jag har ändå sett mycket av Superettan, inte bara våra lag under den här våren. Och om man bara har liksom hur lag som kollektiv, hur svårforcerade de är, så håller jag Utsikten som ett av de absolut bästa lagen. De har kuggat i på ett... ja, ett sätt som man får säga är fantastiskt bra, så de måste vara mycket, mycket nöjda med den här våren.
Men den här spanska satsningen då, alltså den har inte blivit någon black om foten för dem, men den har heller inte tillfört någonting. De kunde lika gärna
skita i den.
Ja, lite så haft och missat den liksom.
Ja, alltså det är ju känslan så här långt. Sen ska man ju, David Ovori då som är den ena spelaren, han har ju inte gjort många minuter och han har väl inte gjort någon glad när han har spelat. Diakunda Gori såg ju ändå intressant ut när han spelade på försäsong, men han har dragits med skadeproblem nu och är ju otroligt liksom så här oslipad. En offensivt skicklig spelare, men han är oslipad, har inte tillfört någonting egentligen med något pickt inom. Sen har vi då Jonathan Quintero Olsson som ändå har kommit in och han har varit liksom, han är en tung target, vinner en del bollar och så här, men det känns ju som att du hade kunnat hitta något liknande här. Men sen, ja, får väl ge det lite tid där också. Jag vet inte, jag tror inte de skrotar det än i alla fall, men det känns inte som att det har stört så mycket. Sen är det kanske möjligt att Bosko hade egentligen velat ha in några andra spelare där. Det vet vi inte. Men det känns inte som att det har påverkat dem negativt. Då hade de ju inte legat sexa i alla fall.
Så är det. Har du en svennisskala på utsikten så tar jag gärna emot den. Vem har varit bra?
Det har råskinnet som vi nu alla vet att han är. Han tog ju ett rött kort här under våren. Det har varit lite diskussion i den här podden tidigare huruvida Jesper Brandt är ett råskinn eller inte. Det är han. Han är också en mycket bra fotbollsspelare. Han har växt med uppgiften. Kom från Gais till utsikten på lån förra säsongen. Skolades om där till mittback. Lyfte verkligen och är nu uppe i Superettan och agerar som en trygg, bra, gedigen Superettan mittback. Leder det där försvaret och han har gjort många fina matcher och det jag minns bäst av honom från den här våren får väl ändå vara derbyt mot ÖIS där han verkligen ledde Kikens styrkor när de höll nollan mot ÖIS och sen slet av sig tröjan framför noll utsikten supportrar på Gamla Ullevi och firade som om han hade vunnit VM-guld. Underbart att se. Jesper Brandt har varit bra.
Ja, det är underbart att han förtjänar sin plats på svenskskalan. Det hör jag ju ända hit. Vad heter det? Vem har varit mycket bra då?
Det har Allan Moidén varit tycker jag. Han wingback som tidigare var ju inte ens han var inte ens ordinarie i ettan. Fick inte göra jättemånga matcher från start då. Nu när Kiken klev in i den här säsongen med lite skadeproblem så fick han chansen och sen har han gjort höger wingback-plats till sin. Det är ingen som tar sig åt honom där. Han är numera ett helt givet inslag i startelvan. Två assist, två mål. Väldigt följsam defensivt och visst, lite bristfällig kvalitet ibland i de avgörande lägena offensivt, men jag tycker ändå hans vår har varit klart över förväntan. Mm.
Och mycket, mycket bra.
Ja, men det är ju diamanten i det här laget. Även fall laget är utsiktens melodi så måste vi ju nämna han. Vi har hyllat så många gånger. Carl Bohm.
Jag kunde nästan gissa att han skulle vara där.
Ja, det hade de flesta kunnat ta nästan, om de har lyssnat på den här podden i alla fall. Nej, men han har varit fenomenal. Nu blev det ingen mål igår. Mot Skövde där, men efter 10 omgångar står han ändå på 5 kassar. Jag tror han har 2 assist eller 1 assist och han är ju den som liksom är spindeln i nätet och har i offensiven och har ett otroligt liksom bra på att kombinera och med självförtroende. Carl Bohm som har misslyckats på många platser i den här staden, i Häcken, i Blåvitt, i Gais, har verkligen hittat hem i utsikten och ja, han har inte bara varit en av utsiktens bästa spelare, han har också varit en av Superettans bästa spelare den här våren. Mm.
Om han blir såld vidare här nu någon gång i framtiden, då får du nästan ha procent på det, Filip, så som du har snackat upp honom. Du får ju kräva att det är hans agent är att 5% ska gå till liksom,
ja, du tycker det.
Fika kassa till den här podden, så mycket som du har hyllat honom.
Ja, det kan låta som ett bra förslag. Ett förslag i min smak, vi kör på det.
Du, i samma serie då, sist i samma serie i Superettan, så har vi ju ÖIS som vi ska glida över till nu då. De står på 4 poäng på 10 matcher. Det är 7 poäng upp till Västerås på fast mark om jag räknade rätt. Detta då monumentala fiasko så här långt som vi ju har berört många gånger. Jag vet inte vad mer som finns att säga om det just nu. Finns det något liksom hopp? Något ljus i sikte för de vid det här laget hårt prövade ÖIS-fansen?
När du tittar på tabellen och du ser att 10 omgångar är spelat, du ser att det är 0 i segerkolumnen, det är 4 i krysskolumnen och det är 6 i förlust. Alltså, vem fan hade kunnat tro? Jag tycker det säger ganska mycket om Superettan, vilken sjuk serie det är. Utsikten som då de flesta hade dömt ut, de hittar vi som 6 och så hittar vi ÖIS som lag 16. ÖIS som vi och väldigt många med oss, de själva också, hade 100% räkna med att de skulle vara i toppen.
Och närmast ovanför sig den här tabellen, när du ändå inne på det ska man säga, det ligger ju Östersund strax ovanför då, ja. Sen har du Jönköping södra, ja. Och sen Dalkurd. Det är ju 3 lag som i närtid har spelat i fotbollsallsvenskan inom 5 år liksom. Ja, så, ja. Så har ju alla de 3 lagen har ju varit uppe och nu är de då på nedflyttning ihop med ÖIS och på kvalplats då, de här 3 i närtid allsvenskt spelande lagen.
Ja, och Jönköping, det var ju också ett storsatsande lag inför den här säsongen och Östersund, visst, det känns som att det alltid är ett av de allsvenska lagen som ska rasa rakt igenom Superettan. Det har vi sett förr och det kanske är på väg att hända igen. De har ju inte haft någon munt av vår där uppe heller. Och Dalkurd, men det är ändå intressant. Alltså, hur, visst Dalkurd kanske många hade trott skulle vara i botten, men det är ju omvända superettan år efter år efter år, att vi, man ska tippa tvärt emot vad du tror på förhand, så ska du bara vända på det och så bara slänger du in det.
Du kör ett tips och sen så vänder du tabellen och skickar in det.
Ja, och skickar in det. Så ska jag fan göra nästa år. Men när det gäller ÖIS så tycker jag ändå att nu har Brynja Gunnarsson, nya tränare, han fått 3 matcher här. Jag tyckte försvarsspelet stabiliserades verkligen i de 2 första matcherna. Sen är det katastrof defensiv insats mot Dalkurd här i helgen, där de släpper 3 mål på 17 minuter. Och jag tycker det finns knappt ord för hur dåligt försvarsspel det är i samband med ett par av de målen. Både 1-2 eller både 1-2 och 2-2 målet är under all kritik. Så om, till att börja med, om det ska finnas någon som helst hopp för ÖIS, som om de fortsätter med det här poängsnittet skulle landa på 12 poäng i Superettan. Så illa tror jag inte det blir. Men om det ska finnas någon som helst hopp för dem, så måste de ju under det här uppehållet se till att sätta defensiven och hitta, alltså de måste ju bli elakare. De låter Dalkullspelarna dansa förbi dem, kontring, de får jogga förbi dem. Det är bara fan sänkspelaren liksom. Nej men allvarligt, de agerar ju så lamt så att det är pinsamt.
Men då måste man ju nästan börja fundera på det här då. Vi har haft den här debatten om sportchefen Igor Krull och allt det var hans betydelse. Han satt ihop en trupp och så. Men om nu liksom om du nu liksom Dan Ivarsson först misslyckas och sen tar du in nästa gubbe och försvarsspelet fortfarande är lika uselt. Alltså då är det här ingen ledarfråga längre, utan då är det ju helt enkelt att de har missbedömt sin trupp, den här defensiven. De här spelarna är helt enkelt för usla där bak och då faller ju ändå det ansvaret på sportchefen som har satt ihop truppen, tänker jag.
Ja men klart att man kan resonera på det sättet. Sen tänker jag så att de är inte beredda på den här typen av fotboll. De tror, alltså det här laget skulle ju med sin egen fotboll, med sin egen kvalitet liksom kunna nöta ner motståndare, och då kan man ha överseende med det här. Men sen tycker jag också att spelarna måste ju, alltså det är spelare som ändå var väldigt bra försvarsspelare i höstas. Nu vill jag vill inte hänga enskilt, men en sån som Erik Norlgren, han var ju otroligt nyttig och täckte ytor och var hur skicklig som helst under hela hösten. Hans försvarsagerande här på 2-2-målet, det är ju så här, men jag vet inte, de känns lite försiktiga. Det är precis som att det sitter fortfarande kvar lite, det här att det skulle vara vackert, det skulle vara fint, det skulle liksom vara mycket, skulle byggas på den egna förmågan. Men det har liksom blivit ett kajko där, och nu måste de liksom vara tuffa, de måste spela fulare, de måste vara mer jävlar anamma. Men jag tror ju att Brynja Gunnarsson, det är svårt att hänga honom liksom för 3 matcher, man kan få kortsiktig effekt, det var det de hoppades på, de har inte fått det, men nu har de det här uppehållet där de kan sätta ett försvarsspel och också som kollektiv hitta hur kan vi ge varandra bäst förutsättningar att försvara man också liksom. För det känns som att det är inte bara att du kommer snett i olika situationer, utan det är för att laget är fel i lägena.
Jag tänker att de måste värva också, värva bättre försvarsspelare och kanske framförallt värva bättre målvakt. Jag vet inte, målvakten var ute i något halabalor där nu också i matchen här.
Ja,
Molin.
Ja, där har de ju också haft, alltså Fredrik Andersson var ÖIS trygga punkt tillsammans med Hannes Salin och Ailton då som var där i fjol, som inte är kvar. Det var 3 rutinerade kuggar, och framförallt Freddan, han var, alltså när du pratar med honom, han var alltid väldigt resonerande, klok och eftertänksam och lugn, men hade också en jäkla, vad jag har förstått det, pondus i omklädningsrummet. Den ledargestalten som han var, och att ha den ledargestalten längst bak i ditt lag, sånt skänker enormt mycket trygghet. Det har helt försvunnit nu. Han har försvunnit, Hannes Salin har lagt av, Ailton är inte kvar. Och så kommer det in 2 målvakter som, alltså jag skulle inte säga att det är några dåliga målvakter, Robin Wallinder och Sixten Molin, men de har ju, nej, de har inte levererat, och den ena har åkt ut och så har den andra fått chansen. Det har liksom inte heller blivit någon trygghet tillsammans med backlinjen, där det också har skiftats lite då, spelare in och ut och sådär. Och som vi så många gånger har varit inne på, försvaret och målvakt, där ska du ha kontinuitet, sätta det och liksom få det samkört. Och det har inte lyckats här. Och nu med Sixten, det som händer här, han hamnar i tjafs med supportrarna liksom under matchen. När Dalkurd gör sitt 2-2-mål, så ser man att han börjar liksom tugga med supportrar som då är på klacksektionen.
Gud, han bara babblar med dem under matchen.
Ja, alltså. Ja, men de ska ju, sen vet man ju
liksom, får man ju stänga av under matchen.
Det måste, liksom. Alltså, sen
vi, om det är liksom inte är några sådär rasistiska grejer.
Nej, precis, liksom. Precis. Vi vet ju inte vad som har sagts, för Sixten kom aldrig ut till någon intervju efter matchen, och man kan läsa på sociala medier och sådär vad det påstås att han har sagt, men jag tycker det är bara onödigt att liksom dra upp det innan vi, alltså innan man vet och innan han har fått uttala sig och sådär. Det vi vet är att målvaktstränaren hälsade att Sixten var liksom otroligt ångerfull och han liksom skämdes över sitt agerande. Men jag håller med dig där liksom, som professionell idrottsman, om det inte är den typen av liksom rasism eller något väldigt grovt, då ska du ju bara skit i vad de står och
säger. Ja, under match.
Ja, alltså, du får måste du kunna det. Stänga av det liksom. För det kändes som att han hamnar ur balans där liksom. Och sen så gör de 3-2 och så efter matchen så ska han ändå gå dit där liksom, i det läget när han har fått så mycket skit och, det, och de är besvikna fans och sådär. Alltså, han går inte dit, men så går han dit och så blir det tjafs igen och så blir det bråk och så får de dra bort honom därifrån. Och nej, det är ju bara... Så målvaktsfrågan, absolut, där behöver de nog faktiskt agera. Nu när läget är som det är. Sixtens förtroende är liksom halvt förbrukat här hos delar av supportarna i alla fall. Valinder har inte rosat marknaden. Målvaktsfråga, det behövs någon central försvarare också tycker jag. Och framförallt en riktig jävla mittfältare som liksom skövlar och visar med sitt kroppsspråk att vi är inget jävla mjukislag här, utan vi blöder för den här skölden liksom. Och ja, jag nämnde i min text som jag skrev, Jakob Lindström eller Alexander Falseta som sitter i kylan på Hisingen, fan ta dit en sån gubbe liksom som väcker de andra. Jag tror det hade gjort så gott för det här laget.
Har du en svenningsskala på ÖIS efter den här våren, eller ska vi vända på det och ha dåligt, mycket dåligt och mycket, mycket dåligt? Fast å andra sidan hade ju Svennis aldrig sagt sådär, så att det kanske blir fel.
Ja, nej, jag tycker väl att det är... vi trycker inte till, vi behöver inte strö ännu mer salt i såren. Men det är klart...
Sparka på den som ligger kanske.
Precis. Nej, men det är klart att det är många som inte har presterat på den nivån de borde. Men om vi tar bra så tycker jag ändå Sargon Abraham får hamna på bra. Jag tycker inte han har imponerat i spelet. Perioder har han gjort det bra, hittat lite kombinationsspel, var bra i premiären, men har sen också blivit lidande av att han hamnat lite på bänken och det har varit stressat och pressat. Men ändå har han gjort 4 mål, gör mål, bra individuell aktion nu mot Dalkurd. Jag tycker ändå det får räcka. Offensiven har ju ändå varit det där det har varit inte oproblematiskt, men minst problematiskt då. Så Sargon Abraham får väl vara bra då.
Mm. Och mycket bra.
Det får jag ändå ge till Kevin Ackerman. Han har varit borta stora delar av förra året. Var ju otroligt viktig för ÖIS 2020 då, som också var ett jobbigt år för dem att bli utsedd till årets spelare av fansen och sådär. Har börjat, tycker jag, närma sig de nivåerna. Testade som 10 där. Nu var han avstängd senast tyvärr, men testade som 10 i hemmamatchen innan där mot Trelleborg och såg jäkligt fin ut och väldigt såhär, han löper bra och han är ju den spelaren liksom som jag tycker har, om vi snackar karaktär, så tycker jag där är nog han tillsammans med Marcus Haglin-Sangré i backlinjen som, vad man kan se och vad man märker på dem, är som har liksom brunnit mest, som har verkligen visat att det här är ju för fan inte okej, vi måste göra något, alltså de glöder och den glöden plus att han är en jävla liksom duktig inne mittfältare som, ja, han behöver lite mer timing med boll och sådär, men det räcker till mycket bra.
Mm. Och mycket, mycket bra.
Aydin Selkovic. Det är klart att man skulle kunna säga att man hade önskat mycket mer av honom spelmässigt. Han har försvunnit i perioder. I det här läget kan man också liksom argumentera för att den stora stjärnan borde, ja, vid sidan av Bärkroth då, men Bärkroth har ju varit skadad så han är svår att bedöma. Liksom. Men att Aydin skulle kunna lyfta det här laget på ett bättre sätt än vad han har gjort. Men han har ändå gjort 5 mål, han har gjort någon assist på 10 matcher. Han skuggar den absoluta toppen av skytteligan igen. Han skapar otroligt mycket chanser på egen hand. Jag tycker ändå man i svag konkurrens så blir han mycket, mycket bra.
Vi ska gå vidare till Allsvenskan, våran högsta serie där vi ju har 2 lag då på här sidan. Och vi börjar nerifrån så att säga. Vi börjar med IFK Göteborg. 10 i tabellen på 145 poäng har jag skrivit i mitt körschema här. Stämmer inte riktigt, men på 14 poäng däremot. I en extremt jämn tabell ska sägas.
145 poäng, man har nästan tagit in Malmö där i maraton.
Ja, i maraton. Nej, de fan inte räckte. så långt efter som de är där nu. Nej, men på 14 poäng då i den här extremt jämna tabellen. Väldigt långt ner till GIF Sundsvall som de ju besegrade i sista våromgången som ligger på kvalplats. Så att det är ju ingen som tia, alltså det är ingen fara på taket neråt. Däremot bara 2 poäng upp till topp 6 då, så att det är ju en märklig tabell som sagt. Micke Stade var inne på presskonferensen på att allsvenskan är jämnare än vad den har varit på länge. Är det någon reflektion du har gjort, Filip?
Ja, den är jämnare än vad den har varit på länge bland topp 12.
Topp 12, ja, alla de ligger ja, liksom
där är det tajt.
Ihoptryckta.
Ja, men sen känns det ju nästan tvärtom. Kanske om vi inkluderar de 4 sista där som känns, eller 3-4 sista, som känns i lite halvt i en annan division. Så... ja, men jäkligt jämnt där uppe, absolut.
Mm. Stade var också inne på att det har varit en märklig vår för IFK Göteborg då, som ju öppnade allting med 3 raka segrar och sen så spelade liksom 6 matcher utan seger och sen nu vann den sista då, och han tog även upp Tobias Sana då, att det är klart att den situationen som har kommit hela vägen in i omklädningsrummet och blivit en stor grej, och nu då slutat med att Sana har fått sparken, vilket man ju kan förstås ha synpunkt på, att det skar sig så fullständigt liksom, så att IFK Göteborg sparkar honom. Det där tycker jag att det kan finnas anledning att vara kritisk kring hur IFK Göteborg hanterar det. Inte att de en gång satte honom, lät honom vila från match för att det hade hänt grejer då. Det är väl normalt liksom, men att det ska leda till att killen blir sparkad som har gjort så mycket för Blåvitt. Så att det nämnde ju Stara också då, det är ju bara skriva under på. Det har ju varit en udda säsong då. Ändå landar jag någonstans i att 14 poäng, 1,4 i snitt, gångrar du det med 3 då hamnar du liksom på 42 poäng. Då har du den här 8:e platsen där vi har pratat om att de kanske ska hamna till slut. Jag tycker när man bryter ner liksom matcherna de har spelat, motståndet, de har ju mångt och mycket vunnit av matcher de ska vinna, förlorat av matcher de ska förlora. Man kan argumentera för att de skulle haft något poäng till mot Kalmar, 2 till mot Varberg, men även om liksom de ligger 10 i tabellen, så är prestationen, poängskörden, de resultaten i matcherna i mångt och mycket vad som går att kräva.
Ja, alltså jag håller med dig på ett sätt. Samtidigt så, jag tycker man präglas, alltså när jag tänker på IFK Göteborgs vår här nu när vi går på sommar, så då, jag tycker ändå fortfarande, nu vinner de mot Sundsvall, det tar ju ner det lite, men jag tycker ändå att man, det är ju med lite besvikelse om man ska titta på vad de hade kunnat vara. Men jag tror man präglas lite av den fina starten där liksom, att de hade en så fin grund med 9 poäng efter 3, 10 poäng efter 4 matcher. Men jag tycker nog att man hade kunnat förvänta sig lite mer. Jag hade faktiskt gjort det, för jag har ju hela tiden varit av åsikten att jag tycker 11:an är så pass bra att jag tippade ju dem som 6:a eller någonting, och där tycker jag väl de ligger lite under den förväntningen. Sen om det är jag som haft en skev förväntansbild eller inte, jag vet inte, men...
Nej, men jag menar, om du säger 6, jag menar, hade de, som jag var inne på där, de tagit 1 poäng till mot Kalmar och vunnit mot Varbergs Boys, då hade de haft ett poängsnitt på 1,7.
Ja.
Tar du 1,7 gånger över 30 omgångar då, det är ju 51 poäng, och 51 poäng historiskt, ja, då är du 5-6 i tabellen. Ja, så jag menar, det är ju väldigt lite till att vara, och det är därför jag säger att det är klart den här 10:e platsen går väl liksom att säga att okej, de är 10, det är ju sämre än förväntat, men det är ju någonstans, är det ju ändå i linje med vad man kan vänta sig att de ligger. Det är så otroligt små rörelser för att de ska vara där, och har ju fortfarande alla möjligheter att hamna där. Så det är därför drar jag inte några jättestora växlar av den här våren, utan den hamnar någonstans i linje med vad som gick att förvänta.
Ja, men det är kanske ändå någonstans rimligt, med ett litet minus i kanten då på något sätt. Men sen prestationsmässigt så vet jag inte vad man tycker egentligen. Det har varit lite, alltså om vi bara tänker prestation, det har varit rätt mycket upp och ner. Det var ju inga liksom bländande prestationer mot Värnamo och Helsingborg sådär, men det var ändå väldigt stabilt. Häcken var ju en fin prestation, och här på slutet Sundsvall gör de väl bra första halvlek i alla fall, så inte andra halvlek, jag var på Hisingen då, men och så Häcken, men Ja, prestationsmässigt så tycker jag kanske att det är lite mindre än poängmässigt. Jag vet inte om du delar den.
Nej, jag håller framförallt med om att jag tycker att IFK Göteborg har en bra startelva, men att de har en svag trupp. Och när de då tappar ytterligare en startspelare i elvan där i form av Sana, då är det klart att då blir ju även startelvan försvagad. Och jag tycker att Willemsson, Oskar Willemsson, anfallande, och han har gjort ett jättefint jobb. Någon måste ta de där löpningarna, men han har liksom heller inte levererat. Så jag tycker väl att någonstans att 9/11 av den här startelvan har funkat ganska bra, men när du liksom har så två tydliga positioner där det inte funkat riktigt lika bra då, för jag tycker heller ingen har hoppat in och tagit Sanas plats och gjort den till sin. Hussein Kanei har fått chansen, Gustav Nolina har fått chansen, Kevin Jakob har fått chansen, ingen har verkligen liksom sagt att visa att den här platsen ska jag ha och levererat på Sanas nivå, även om Sanas nivå också dippade lite grann, så ändå ingen varit uppe på den nivån, och så Willemsson som sagt, så att det kan väl förklara det då. Sen ja, det är en bra start, det är en sämre trupp. Jag menar, det blir patetiskt, det blir inte på riktigt när det startas liksom kampanjer och sjungs ramsor om en kille som har gjort, vad fan har Erik Sargan har spelat 18 minuter liksom. Det är klart att man kan ha diskussion och tycka att ge honom chansen och allt där, men att bli liksom någon form av publikfavorit och få ramsor före andra spelare som faktiskt har gjort det bra, det tycker inte jag känns riktigt liksom rimligt någonstans, utan då blir det lite på låtsas. Jag undrar ju också, vad fan tänker liksom spelarna i laget när fansen vill ha in en spelare som de kanske tycker, ja men han är ju inte på den nivån liksom, det finns en anledning till att han sitter på bänken. Det blir också konstigt liksom för spelarna att förhålla sig till att helt plötsligt så sjungs det sånger om någon gubbe som liksom egentligen inte har på den nivån att göra, förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar hur du menar, och ur deras perspektiv så kan det ju vara konstigt, men samtidigt jag förstår ändå det på ett sätt, just för att situationen har varit, alltså du vet, extrema situationer, det skapar, alltså det händer saker då, och situationen med Erik Sorga får ju ändå sägas vara extrem, alltså för han kom ju ändå hit på ett långt kontrakt, vilket indikerar att Blåvitt är här, det här är en kille vi tror på, han ska absolut konkurrera där uppe med Oskar Willemsson och sådär, det här blir spännande att följa, tänker man, och sen så ser du inte röken av honom på för fan en hel vår nästan, och det byggs upp lite och fansen ser, åh jävlar, han gör det bra i U21, han öser in mål i U21, vi vill se honom, och så blir det, men det blir, och sen verkar han verkar ju vara en skön profil, måste man ändå säga.
Jag frågar ju han efteråt där när vi var där liksom, varför har du blivit populär för? I don't have no idea liksom. Alltså, I don't understand that either liksom. Så att han fattar ju inte heller det här, va? Men jag menar, det är ju inget konstigt egentligen. Kolla Alamari, jag värvar. Hur många minuter har han gjort? Det är inte många. Gustav Norlin värvades förra året. Han har ju inte blivit ordinarie. Bernardo Villar gör ju heller liksom inte många minuter. Så att, jag menar, det är ju inte så att bara Sorga har hamnat där. Utan det är många av de här värvningarna som inte är hemvändarna, som inte har fått spela helt enkelt. Ja. Det är ju bara att titta liksom, på att de spelare som Pontus Farnerud, den förre sportchefen, och värvade. Många av dem har ju fått tydliga roller som andra violinister.
Ja, jo, men det skriver jag under på. Men en sån som Alamari och Norlin, de har ju ändå varit inne och känt på det och gjort någon startmatch här och där och sådär. Villar har väl varit, han höll på att säga, han känns ju helt bortglömd nu, men det man kan dra som slutsats är väl att Farnruds värvningar, jag vet inte hur mycket Stare tyckte om de värvningarna.
Ja, det tror jag du vet, va? För att det är bara att titta på speltiden de har fått, så är det väl svar nog, så att säga. Jag är ju väldigt präglad av Sorga när vi följde dem i Marbella, och han hade den här insatsen mot Nordsjälland precis innan han missade upp ett mål direkt. Och sen så var han ju på träningarna, när man tittade mycket på Blåvitts träningar, så såg man, okej, det här är inte en kille för starter, men det syntes väldigt tydligt. Sen har jag också fått till mig att han har utvecklats under våren, han har blivit allt bättre, han har kommit närmare liksom ett inhopp, och han fick ju nu en kvart då som högerytter, men det finns ju också en anledning till att man plötsligt har skolat om killen till högerytter liksom, för att man inte har någon där då som ska flåsa Ayesh i nacken liksom. Så att jag menar, Micke Stade, han kan ju fotboll liksom. Det är också så här, när du har en spelare som Marcus Berg där, du kan inte sätta in, jag såg Berg, han kollar långt efter Hussein Kanein, han bara dribblar istället för att släppa bollen. Alltså Marcus Berg är ju beroende av att ha spelare som, de behöver inte vara bäst, snabbast, starkast, mest tekniska, men de måste ha spelförståelse. Annars tröttnar ju en sån gubbe som Marcus Berg, för det blir för låg nivå på liksom själva fotbollsförståelsen.
Ja,
och då kan du inte ha för mycket sorgagubbar och kan ej få. Alltså det är klart du kan
du
ha
dömer någon... ut sorgas spelförståelse han har.
Nej, nah, men lite som alltså det finns som sagt det finns en anledning till att ja. Han inte får hade han garanterat tillfört så hade Mikstad spelat honom, men jag tror inte det är svårare än så.
Nej, jag köper ganska mycket av det, men jag tycker fan det är något charmigt i det här, och framförallt så känns det som att det är något som jag menar att det blir, du vet, drabbas eller utländska spelare som kommer långväga ifrån, som är lite udda liksom, så här, som kommer, för han kommer från Estland, vad var det, den jävla chips sponsorkontrakt, alltså
ja, men det är det jag menar, då blir det ju inte på riktigt. Ge Kalle Johansson en sång, för fan han nickar undan varenda boll.
Jo, men det finns ju ändå lite som Geis där, de hade ju någon grek, Mavrodis Bugaidis, han gjorde en halv höst i Geis tror jag, och han, de tryckte upp tröjor, den jäveln finns ju på någon jävla tröj-t-shirt de kör sådär, så ja, jag tycker det är lite kul när det finns några sådana spelare som blir en form av kultspelare. Även om jag förstår att det är liksom, jag köper det där att det är mer motiverat att spelare som har gjort något på riktigt för laget förtjänar ramsor och sådär. Men jag tycker det är lite kul.
Ja, det är jag som börjar bli för gammal. Jag ska dra en Svennis-skala här, och den styr jag över, och där ser du ut i röken av Erik Sorga så mycket kan jag säga. Däremot Kalle Johansson, ger han en sång. Han får bra på Svennis-skalan. Jag tycker att IFK Göteborgs försvarsspel i vissa matcher har liksom byggt på att vara kompakta, och ska man tillåta någonting så får man tillåta inlägg och inspel och så. Där har Kalle Johansson i många matcher varit en gigant i luftrummet och tryckt undan bollar och så här. Sen så i andra delar har hans liksom brister möjligen avslöjats. Elfsborgs matchen går väl lite till historien för hans del, men överlag Kalle Johansson har varit bra, särskilt i början av den här våren. Mycket bra ger vi till Gustav Svensson, som har hållit en genomgående hög nivå på IFK Göteborgs mittfält, och han var borta här i någon match med baksida lår, så såg de ju extremt darriga ut i IFK Göteborg. Det syntes väldigt tydligt att Gustav Svensson står för väldigt mycket trygghet och betyder väldigt mycket för IFKs spel. Särskilt tydligt när han inte var med, som sagt. Så att han får mycket bra. Och mycket, mycket bra. Det kan ju inte vara någon komma som någon stor överraskning för någon som befinner sig i det här universumet. Att Marcus Berg är den som har varit IFK Göteborgs bästa spelare under våren. Han är IFK Göteborgs lagkapten, han är den stora ledaren, han gör målen, han bär laget. Ja, vi kan liksom prata i evigheter om hans betydelse för IFK Göteborg. Jag tror det är väldigt viktigt för Micke Stara att också hålla honom motiverad. Det får inte bli för mycket cirkus av det hela liksom, utan för Marcus Berg är det viktigt hur fotbollsmatcher avgörs på planen, och att han fortsatt känner det.
Ja, skriver under på din skala här faktiskt. Om Kalle Bom var given på utsikten där, så tror jag till och med folk utanför det här universumet skulle kunna se att Marcus Berg är Blåvitts bästa spelare den här våren. Nej, men han har ju varit fenomenal, och när de har, alltså jag tycker det här insatsen mot Sundsvall, det säger så mycket om hur viktig han är för dem. För visst, de gjorde en rätt bra första halvlek tyckte jag i alla fall. Men sen när det börjar tiden rinna ut, och så dyker han upp där, två klassaktioner, eller är på plats och gör det han ska göra för IFK. Så han har ju varit otroligt bra för Blåvitt, även om det har varit lite dippar här i mitten av våren kan vi väl säga. Det har inte syntes lika mycket.
Nej, och där mot Sundsvall var det ju faktiskt som jag efterlyst lite, att jag kan tycka att Marcus Berg kanske ska finnas lite närmare mål.
Ja,
nu fanns han ju verkligen nära mål och petade in två returer där. Jag menar, det är ju en spelare som kan så väldigt mycket när det kommer till fotbollen, så att han vill ju liksom vara delaktig överallt, men kanske gör han ändå mest nytta när han är nära mål liksom. Det är där han kan avgöra sina matcher, och nu var det inga svåra mål han gjorde, men han var på rätt ställe, och det är inte alla som är.
Nej, precis. Det här var ju annan typ av kvalitet än vad vi har sett honom visa tidigare. Då har det varit klackar, genialiska klackar, det har varit fina djupledspassningar, alltså de lätta små skarvarna. Han är otroligt duktig i det spelet också. Men jag tror också Blåvitt har ganska mycket att vinna på att få honom lite närmare mål, för då kan han göra både och liksom. Emellanåt känns det som att han har hamnat ja, men lite för mycket i playmaker tycker jag, eller liksom lägga upp det mer. Och så när Willemsson då har varit ganska trubbig, så har det inte blivit så mycket slutprodukt av det alltid. Så det är nog bara bra för Blåvitt om man kan flytta lite närmare målet. Sen tycker jag väl Werner Hahn förtjänar väl också en liten plus i kanten, även om han inte kommer med på din skala här. Jag tycker det har varit en positiv överraskning för IFK den här våren.
Sist men bäst i det här, den här vårpoddsammanfattningen då, har vi BK Häcken, de allsvenska serieledarna efter 10 omgångar på samma poäng som AIK, men Gnaget har ju en match mer spelad. Och det är bara att konstatera att Hisings gänget har gjort en otrolig vår. Jag vet inte riktigt var fan man ska börja egentligen. Häcken leder allsvenskan. Vad fan säger du, Filip?
Nej, vad fan säger man? De har gjort en otrolig resa. Så från att vi som vanligt topptippade dem där i första delen av försäsongen till att sen krascha, och man kände att det här är ganska ointressant. Vad blir det av det här? Liksom. Och sen nu sitter man här och tycker att det här laget är ju självklart för fan att man inte hade dem liksom som någon kandidat. Liksom. Nej, men de var ju på matchen nu mot Sirius, och visst, det var öppna spel i försvaret och dassigt sådär, men offensivt emellanåt är ju helt fenomenal nivå på spelet. Alltså. Mm.
Och de kan ju stänga igen, för det visar de ju mot Malmö FF framförallt. Alltså, vill de spela mer defensivt, inte ta lika stora risker, så klarar de ju det. Det jag kan säga, eller det jag tror om Häcken, om vi ska ta med något som är lite mer, vad ska vi kalla det, negativt för dem då, det är att jag tror att efter den här våren nu så kommer motståndarna få en annan respekt för dem. Alltså det är fler lag som kommer ta Häcken på ett större allvar. Jag hävdar egentligen inte att de har fått några gratispoäng någonstans den här våren, men jag tror att det kommer bli lite jobbigare för dem. Det liksom, gör man en sån här otrolig vår som de har gjort, så blir det svårare att smyga som en underdog. Men det spelar egentligen inte så stor roll. Jag tror inte att Häcken kommer ligga kvar och vinna fotbollsallsvenskan 2022. Det tror jag ingen annan heller tycker. Men däremot så, även om de andra lagen får mer respekt för dem, så tror jag det här är ett lag som kommer vara med och utmana om de här Europaplatserna ända in i kaklet. Och bara det tycker jag är en jävligt stark prestation av Häcken, om de kan göra, om de liksom kan jaga liksom Malmö FF och Stockholmslagen, flåsa dem i nacken ordentligt. Vad är ett lag som verkligen gör det? Bara det är ju en imponerande prestation.
Ja, absolut. Det är inget snack om den saken. Men det kommer bli... Jag är också lite så här, nu offensiven har ju varit stundtals glimrande, lite så här, ja, återigen, och minus i kanten liksom, det är ju, de har, om jag har läst rätt och kommer ihåg rätt, så har de inte hållit nollan än. Och det är ju en sån sak som, när det kanske, för det kommer komma perioder där offensiven inte kan blåsa på samma sätt, och som du säger, motståndarna kommer ta dem på ännu lite mer större allvar, de kommer vara ännu tuffare mot dem. Då krävs det att man har den där disciplinen, alltså om du ska fortsätta skörda dina poäng, då är det, för annars är det lätt att segrarna liksom omvandlas till kryss och så tappar du fart och sådär. Och skulle dessutom då Alexander Jeremie försvinna, även om Blair Turgott har sett fin ut när han har kommit in och de har ganska, alltså, många offensiva alternativ, så kan vi ju inte förvänta oss något annat än att det kommer bli ett stort avbräck för BK Häcken, och att det kommer förändra deras sätt och deras möjligheter att vinna fotbollsmatcher. Så den defensiva behöver de ju slipa på, men så här och nu finns det absolut ingen anledning att tro att de inte ska vara med, och jag är nästan beredd att de kanske till och med kan pressa sig ännu högre liksom och vara med om titelracet, i alla fall en bra bit in på hösten.
Det vet jag fan, särskilt med tanke på att jag tror och tycker mig kunna läsa mellan raderna att Alexander Jeremejev lämnar, och då, det är ju du inne på, då blir de ju försvagade. Men menar du att de kan utmana om titeln även om Jeremejev försvinner?
Ja, det kommer såklart bli svårare, mycket svårare, men det beror ju också på vad som händer i fönstret, för Jag tror, som läget är nu, så tror jag inte att Häcken skiter i att ersätta Jeremejeff, även om de har Blair Turgott. Jag tror de kommer ta in någonting då. Sen är det surras ju hela tiden om Simon Gustafsson, att han skulle kunna vara ett alternativ. Warris Majid har det väl snackats en del,
ja, båda de två är ju på utgående kontrakt, precis. Så att det är ju inga stora, om någon av dem skulle vilja, så är det ju inga jättestora affärer då kanske.
Nej, precis. Och, så det är väl, alltså en hel del ligger ju Martin Erikssons knä här, liksom vad han vill och Häcken vill välja för väg här nu. Ska man gå lite hårdare för den än vad man hade tänkt liksom, när man har en så här fin utgångsposition? De suktar ju så in i helvete efter det här för liksom SM-guldet. Samtidigt så är det ju, alltså de agerar ju alltid med eftertänksamhet i Häcken, så jag har ju svårt att se att de liksom ska spränga banken liksom för att satsa sig till en guldstrid i höst. Men jag tror ändå de är sugna liksom på att vi har ett fint utgångsläge här. Sen är det ju så, Malmö FF, nu vinner de kuppen och sådär. Jag tittade på deras spelschema här direkt när det sätter igång. Det är ju ganska komfortabla matcher ser det ut som. Så de kommer ju jobba sig uppåt. Hammarby lär väl resa sig efter den här lite tuffare de har haft. AIK är ju maskinen som maler på. Det är väl de som känns starkast just nu. Sen Djurgården kan man inte räkna bort heller.
Nej. En sak som verkligen sticker ut i det här Häckenlaget, jag ska se om du håller med om det här, det är ju deras innermittfält här, Samuel Gustafsson, Gustav Berggren och Mikael Rygaard, de tre ihop. Det är ju ingen diskussion längre som det var inledningsvis här om Erik Friberg, att han var petad, och så jag tror att den frågan finns ju inte. Jag tror inte ens Friberg skulle protestera längre mot att han sitter på bänken, för att min fråga till dig är, finns det något innermittfält som så genomgående har spelat på så hög nivå de här 10 omgångarna som Häcken har gjort? Jag är lite inne på att det här är vårens bästa mittfält i Allsvenskan.
Inget snack, tycker jag.
Oj.
Nej, men det tycker jag. Vilket skulle det vara?
Nej, men du har ju Sebastian Larsson och Bilal Hussein i AIK till exempel. Ja. Du har Naib Besara och vad heter han, Sadiko i Jeppe Andersen. Alltså det finns ju bra andra mittfält. Alltså,
självklart finns det bra andra mittfält, men om vi slår ut över tid och hur de här mittfälten har presterat. Bilal Hussein har ju inte varit med hela tiden, exempelvis i Gnaget där. Malmös mittfält har ju varit rörigt. Liksom,
ja, det har ju varit skadedrabbat, så det nämnde jag faktiskt inte ens här nu.
Och Bojanic, Besara, Sadiku, absolut, där är väl den stora liksom, konkurrenten. Men som enhet, jag tokhyllade ju dem i något avsnitt här för ett par veckor sedan, och jag står fast vid det. Och jag tyckte det blev ännu mer nu när man såg dem mot Sirius och hur de alltså drev igång första 20 minuterna Häcken gör. De kunde ju för fan lätt med 3-4-0. Och stor del igen, återigen, Gustav Berggren, Samuel Gustafsson, Mikael Rygaard.
Det gör det ju lite komplicerat när man kommer till Svennis-skalan. För å ena sidan skulle man vilja kasta in alla de tre och bara köra dem rakt upp och ner. Men samtidigt har du ju då den allsvenska skyttekungen Alexander Jeremejeff på 10 mål på 9 matcher. Nu har gjort lika många mål som Blåvitt här. Nu har väl Blåvitt gått ifrån mät där, men det har varit en liten följetong här. Så att Svennis-skalan, det var ingen lek ska jag säga, att få ihop den här. Vi får se om du håller med här nu då. Det gör du förmodligen inte, eftersom jag har satt Mikael Rygaard som bra. Jag har satt Samuel Gustafsson som mycket bra. Och jag har satt Alexander Jeremejeff som mycket, mycket bra.
Sjukt nog, jag håller med dig.
Alltså, jag trodde du ville ha Rygaard högre upp.
Ja, men när du sa att Rygaard, så trodde jag Mikael Rygaard, så tänkte jag, han tänker jag lämna utanför. Och då var jag redo med Buro. Liksom. Men så kommer Rygaard och han tycker jag ska vara med. Men jag tycker inte att han kan inte ta sig inför Samuel Gustafsson och Alexander Jeremejeff. De är Samuel Gustafsson, ja, så lugn och fin han har varit i spelet med boll och hur han hittar ytor och dikterar tempo. Nej, alltså Rygaard, absolut, han har kvaliteter runt offensivt straffområde och har varit väldigt duktig på att hitta in med passningar och också på slutet här verkligen hotat med avslut och varit hög nivå. Men nej, Samuel måste vara för honom. Och jag tycker också Berggren, fan, han var riktigt bra nu också.
Jag säger ju det, men ska du ge Jeremejeff som har gjort 10 mål på 9 matcher. Och Jeremejeff har ju faktiskt även satt och fungerat i det här pressspelet tillräckligt bra så att de är liksom, de är ju inte överkörda hela tiden i sin tidiga press. Det är klart att det kanske har varit bättre om de hade haft en snabba spelare, men jag tycker ändå att Jeremejeff, han gör ju ändå det jobbet tillräckligt bra mot vad man kan kräva av en forward.
Ja, det tycker jag också. Och de, jag tycker de vinner också mycket på att de har Uddenäs och Leo Bengtsson som har sån speed då, som kan, alltså de är snabbt på plats, du vet, när Jeremejeff inte riktigt hinner dit eller inte riktigt tar sig dit sådär, så tycker jag de är väldigt bra på att hjälpa varandra där uppe. Och jag tycker en sån som Uddenäs har ju också, sammantaget med tanke på att han liksom var i Värnamo och spelade superettan i fjol, så har han ju också gjort en jättefin vår, så han kan man väl också ha med som någon slags bubblare. Men det är, ja, det är många, många duktiga spelare och sånt som är, nej, men defensiven går ändå, där kan vi inte liksom, där krävs det mer för att någon ska vara med och konkurrera. Liksom.
Ja, så är det ju. Och det är precis som du var inne på där. De är ett av de lagen som har släppt in, eller det topplag som har släppt in flest mål i Allsvenskan är de väl. Men de är också det lag Häcken som omsätter flest mål. Jag räknade på nytt ut målomsättningen. Jag gjorde det tidigare under säsongen här. Nu gjorde det igen och nu kommer jag fram till att när man plussar deras gjorda och deras insläppta så har de alltså den högsta målomsättningen. Och så är det ju roligt fotbollslag. Och jag menar allting ramlar väl ner i den här helgalna Sirius-matchen, ja, som du var på där, när de vann med 4-3 efter, vad fan var det, 3 mål på tilläggstid, mer eller mindre. När jag kom dit och skulle göra damerna dagen efter, då kom ju folk fram till mig och berättade att den här känslostormen var så stark som hade gråtit under matchen mot Sirius.
Ja, det, nej, men alltså det firandet som där Even Hovland, han får ju, Tommy Vaiho styr ju bollen på Hovland som lyckas vinna den i mål, och att det kommer i 96 minuten efter att Sirius har kvitterat i 95 minuten och Rygaard har trott att han har varit hjälte i 87 eller något sånt där. Alltså det var ju, det är inte många sådana matcher du får uppleva liksom. Jag har ju ÖIS Gais derbyt där 4-4 2018, det var ju också helt sjukt när Gais kom tillbaka och från 4-2 och gjorde 4-4 under tilläggstiden. Och sen var, alltså jag måste säga, även om det inte var på samma nivå, så hade jag ju en riktigt sjuk helg här med först då Häcken på lördagen och sika på ÖIS Dalkurd på söndag, som också var en sån här, du vet, där man får skriva om texten 15 gånger för det ändras hela tiden.
Det är det värsta som
finns. Ja, precis. Paniken där när Häcken och Sirius ändras i slutet, det var ju hemskt liksom, och det blev lite samma här med ÖIS Dalkurd, där ÖIS då leder med 2-0, tappat i 3-2, så kommer och missar straff i slutet och så lyckas ändå få in en kvittering och är sen så jävla nära på att avgöra matchen också ÖIS. Alltså, det var mycket för hjärtat den här helgen, men kul var det också.
Ja, det har varit en rolig vår. Jag hoppas att ni har tyckt att det här var en rolig och givande vårsammanfattning. Det var nämligen det vi hade den här vårsäsongen, även vi i podden. Jag tackar dig för din utmärkta insats, Filip. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden Utan namn är tillbaka i sommar eller efter sommaren. Oklart exakt när, men håll utkik och ha det gott så länge.